Det här är politikens frågepodd.
Den här veckan om valsedlar.
Så frågan som borde ställas. Så frågan som borde ställas. Och det är en fråga.
Det har kommit en fråga från vår lyssnare Louise.
Hej, jag har en fråga som jag undrar om ni kan hjälpa mig att reda ut i podden. Jag undrar hur partiernas riksdagslistor egentligen fungerar. Hur är det med rikslistor kontra lokala listor? Och vilken naturordning när det sen står klart vilka mandat varje parti får? Och vilket upplägg har de olika partierna och varför gör de på olika sätt? Jag tycker det här är lite av ett virrvarr som jag aldrig riktigt lyckats förstå. Tack på förhand och tack för en bra podd.
Det är ju verkligen ett virrvarr med valsedlarna. Och har
verkligen
alltid varit.
Ja, och otroligt rörigt. För jag försökte då igår, jag fokuserade på den här frågan. Typiskt mig. Vilken naturordningen när det står klart för vilka mandat varje parti får. Ja. För först delar man ju då ut mandaten och Det räknas ju ut på olika sätt med de här utjämningsmandaten.
Ja.
Och sen ska man ju då se vilka personer som ska få dem. Och för detta kan man läsa en 54 tror jag sidig manual på, nej den är bara 42, på Valmyndighetens hemsida med olika räkneexempel på hur man räknar ut detta.
Och det gjorde du?
Ja, absolut. Men jag tog mig inte igenom alla matteuppgifterna. Men det är ju krångligt. Men om man börjar med varför man har både rikslista och lokala lista. Det är ju inte alla partier som har det. Och det där är en ganska känslig fråga i partierna.
Mm. Alltså i grunden så är det ju en fråga om makt. Var någonstans bestäms vem som ska stå på vilken plats på listan? Alltså ta ytterligheten, Sverigedemokraterna. De har ju i tidigare val åtminstone gjort en helt central lista där det egentligen bestäms uppifrån vilka som ska stå på listan och så ska den fungera likadant i hela landet.
Man har bara haft en rikslista och ja. Då har ju det inneburit att den som är invald för Västmanland till exempel inte kommer därifrån.
Nej, inte nödvändigtvis.
Men man har ju ändå fått en viss geografisk spridning. Men det är ju ofta kritiken mot det systemet att Sveriges valsystem bygger ju på att hela landet ska vara representerat.
Ja, det är inte så traditionalistiskt. Alltså Sverigedemokraterna som då ska vara ett nationalistiskt och traditionalistiskt parti och stå upp för gamla idéer och sådär. Eller värderingar och ideal. De borde väl egentligen vilja helga den här kopplingen mellan lokalområdet och hur liksom varje valkrets skickar sina riksdagsledamöter till Stockholm för att sitta och förhandla.
Alltså det är ju absolut, hela... men skälet har ju varit ganska enkelt att de har velat kontrollera exakt vilka som står på den här listan, att liksom stollarna inte ska komma in.
Absolut.
Sen har ju stollar kommit in ändå, men absolut. Det har ju varit anledningen.
Men jag menar, med valsedlarna och den där frågan om lokalt och centralt så är det ju bara sättet som riksdagen är uppbyggd med var man sitter. Man sitter ju inte partivis i riksdagen. Man sitter ju geografiskt.
Mm.
Man är där som representant inte i första hand för Moderaterna eller Centerpartiet utan man är där för att man kommer från en viss del av landet.
Och det är ju kul för att Jimmy Åkesson och Annie Lööf sitter ju båda på Jönköpingsbänken om jag minns rätt. Eller om det var i förra mandatperioden.
De sitter ju nära varandra
i alla fall. Var han invald för det distriktet.
Men i år så har ju Sverigedemokraterna, säger de ju själva, liksom gett mer makt till distrikten i namninsamlingen till den här rikslistan. De har fortfarande en rikslista, men den är framtagen på ett annat sätt.
Men visst har de också de sista, jag tror att det är de 60 första namnen som är riks och sen kommer det lokala.
Precis.
Men så många kommer ju inte komma in.
Precis, men då tycker de också
att
sättet
inte.
Som de har valt de här 60 har gett mer makt till lokalt, säger de.
Men precis, om man kan säga så här, när jag tittade på Valmyndighetens hemsida snabbt nu så såg det ut som att alla partier utom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har rikslister i årets val. Miljöpartiet har haft en lång diskussion om detta vet jag och en av anledningarna till att man har det är ju att man då kan sätta väldigt profilerade politiker på rikslistan
ja.
och, att man ska kunna rösta på dem oavsett var man röstar. Därför har man satt Alice Bah Kuhnke högt på rikslistan fastän hon inte tänker lämna EU-parlamentet, för att man tänker sig att det är ett sätt att dra röster.
Mm.
Kristdemokraterna har en rikslista i år, har inte haft det sedan 98. Men det har man bestämt sig för att ha.
98 och var ju ett väldigt bra val för dem.
Även då, även där har det varit väldigt mycket debatt. Ja, men vet du vad? Jag hittade en så kul artikel som vår kollega Göran Eriksson skrev 98 när han jobbade för Dagens Nyheter.
Ja.
För det som hände då, och detta är också svaret på vilken är turordningen när det blir klart vilka mandat man får. Alltså vad händer när det finns flera olika listor?
Yep.
Och det kan ju hända, man kan ju också ha flera lokala listor. Så kan det också se ut att man i en stor kommun till exempel har flera lokala listor.
Ja.
Och då räknar man ju först, personkryss går ju före allt i valsystemet som det är idag. Så då räknar man ju personkryssen först. Den som har flest kryss och har tagit sig över spärrarna för kryssen, den får mandatet.
Mm.
I andra hand räknar man då den lista som flest har tagit. Och om du som politiker finns på flera listor så läggs det här ihop enligt då en matematisk ekvation som man kan läsa mer om i den här rapporten.
Det var den uträkningen som du inte fördjupade i.
Nej, jo, men det intressanta och det som hände i Kristdemokraterna 98, det är så här. Det är ju väldigt vanligt att man sätter partiledaren högst på flera listor.
Ja, de kan ju vara högst upp även om det är en lokal lista.
Ja,
så att säga.
Och det gör man ju ofta både för att dra röster men också för att säkra att den personen ska få ett riksdagsmandat. Alltså om du bara står i en valkrets och så gör man ett skitdåligt val där, så har du plötsligt inte partiledaren i riksdagen. Då kan inte partiledaren komma in.
Ja, det blir pinsamt.
Ja, så då gör man så.
Problematiskt praktiskt.
Ja. Jo, men det som händer då är ju att samma person blir invald i många olika valkretsar.
Ja.
För att den blir första person. Det kan man ju naturligtvis inte bli, utan då väljs den där man fått flest kryss eller flest röster. Men det som hände i Kristdemokraterna 98 som Göran Eriksson skrev om var att Alf Svensson då kryssade sig in i Malmö men satte sig för Jönköping. Alltså blev sen formellt
valt. Fick han välja det då?
Alltså, nej, utan det är ju enligt då vad du har fått.
Det är enligt valmanualen, regelverket.
Ja, ja.
Okay.
Mm. Enligt häftet, 42 sidor.
Mm.
Men det som då händer är att ersättaren, om det inte finns någon ersättare som har också kryss, då tar man ersättaren som är ersättare på den lista där Alf Svensson blev vald.
Aha.
Så om det då blir så att rikslistan toppar för att Alice Bah Kuhnke står på den, eller Alf Svensson.
Ja.
Då kommer också ersättaren från den om inte den här kryssgrejen slår in.
Mm-hmm.
Och det skapar då problem med den lokala listan och de lokala politikerna. Hänger du med? Det är superkomligt.
Jag hänger absolut med faktiskt.
Ja. Så här
jag hoppas lyssnarna också gör det.
Oklart hur många gånger detta har hänt, men det hände i alla fall en gång 98 och det blev en kontrovers.
Historiskt har det också funnits mycket bråk kring listor. Alltså det har ju också funnits spränglister och liksom ungdomslister.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men det som har hänt, som vår kollega Per Kudo har skrivit mycket om den här veckan, är ju att en del regler kring listorna har stramats upp. Alltså, du kan numera inte gå och skriva din mamma på en lista och så blir hon invald i kommunvalet om inte hon har samtyckt till det på förhand. För så det har ju hänt förr att folk har valts in för att typ någon har skrivit dem på skämt.
Det finns en underbar lite strandtext från Ljungby, eller Ljungby som du vill säga, tror jag. det skånska uttalet av den här småländska orten. Men han bodde ju där ett helt år, för då röstade ju Ljungby som Sverige i genomsnitt. Och det finns en underbar sån text där han träffar på en snubbe som har blivit invald för Moderaterna och aldrig varit moderat i hela livet. För att några har skrivit in hans namn.
Det kan man inte göra längre. Det är ju en förändring att man måste det blir skicka in sitt godkännande på
det
förhand.
Det blir lite tråkigare, får man säga.
Man kan inte heller bara skriva ett parti, alltså hitta på ett partinamn i vallokalen. Utan det måste också vara på förhand registrerat nu med. Mm. Så att lite tråkigare har det blivit. Kanske mindre demokratiskt skulle vissa säga, jag vet, oklart. Mindre kaosigt skulle kanske andra säga.
Sen är också en förändring att man inte ska ha valsedlarna i entrén i vallokalen.
Mm. Det är ju något som Svenska Val fått mycket kritik för.
Ja. Utan de ska bara vara bakom båset.
Mm. Det här med att partierna gör på olika sätt, det är ju också för att man har ganska olika syn på det lokalas betydelse, ska man säga så. Lokalavdelningarna har olika makt i de olika partierna.
En annan aspekt med valsedlarna som väljarna nog inte tänker särskilt ofta på är ju inte frågan om vem som står var. Det är ju en absolut viktig och stort bråk i partier varje mandatperiod. Men den andra stora saken är ju att få ut valsedlarna. Alltså det är en
du utav, menar att dela ut dem? Nej.
Precis. Mm. Alltså en av de största uppgifterna, särskilt för nyare partier, är liksom valsedelsdistribution. Jag följde ju Junilistan i det där EU-valet när de var helt nya. Alltså 80% av deras tid gick åt till hur får vi vår valsedel till alla de här vallokalerna?
Det är ju när man är det sköts ju automatiskt när man har kommit över en viss gräns.
När man har kommit över 1% så sköts det automatiskt. Men det räcker ju inte riktigt. Alltså för de flesta partierna idag så skickar man ju också hem valsedlar till där människor bor. Och det är en extremt hög kostnad. Jag pratade med Jimmy Åkesson om det här i veckan. Jag tror att han sa att det kostar om 14 miljoner varje år. Alltså, eller förlåt, varje val. Att göra postutskicken hem till folk.
Men vem tar ens den valsedeln med sig?
Det sa jag också då till Jimmy. Och så sa han, det här har vi haft en stor diskussion om i partiet. För det finns ju naturligtvis de som tycker så här, 14 miljoner, de pengarna kan vi ju göra mycket vettigare för.
Alltså man kan ju fatta när det var typ det öppna båset. Om man skulle ta sin valsedel, att det fanns en viss skamfaktor att ta SD-valsedeln då.
Ja.
Men nu när man har murat in den.
Ja, men de tänker fortfarande, just i Sverigedemokraterna då, att det är nog fortfarande så att en del kanske inte vill riskera att behöva visa att de röstar på oss. Så därför är det nog fortfarande värt att göra det här utskicket. Och så gör alla partier, man vill inte vara den som liksom slutar.
När jag jobbade som valförrättare förr i tiden, vilket jag gjorde i min ungdom, då,
var det kul?
Det var jättekul, det var superintressant.
Var det välbetalt?
Det var ganska välbetalt för en, alltså jag var väl liksom 18-20 något sånt.
Ja.
Så att man fick ganska mycket pengar för några timmar.
Du satt och räknade röster?
Men jag var en sån som tog emot och checkade i vallängden och sen öppnade och räknade. Det var ett heldags söndagsjobb. Mm. Det var väldigt kul. Om man var väldigt överintresserad av val.
Ja.
Det var ju i Malmö, så Sverigedemokraterna var ganska stora, även om de inte var det i resten av landet vid den tidpunkten. Och då var det många som kom in och skrev, liksom då uppmanade Sverigedemokraterna dem att skriva för hand på valsedeln.
Mm-hmm.
Just för att då var det ju mycket diskussion om att man gömde Sverigedemokraternas valsedlar, den kanske
eller
inte finns.
När du,
ja, det gjorde inte vi i vår vallokal, vill jag säga. Men att då var det ändå så här, de hade spridit till sina väljare att ni ska skriva för hand. Så att då fick man en hel del handskrivna Sverigedemokraterna valsedlar.
Jimmy berättade också att han faktiskt tackade nej till att vara med i P1s partiledarutfrågning 2006. Alltså det här var ju när de var ett parti på 2% eller något sånt där. Och jag tror att P1 då hade någon sån här småpartiutfrågning. Men han tackade nej till den. Alltså,
för att han var tvungen att dela ut valsedlar?
Nej,
eller?
För att han var tvungen att köra en lastbil med tryckta valsedlar från, jag kommer inte ihåg vad han sa, Sundsvall. Det var någonstans, Gävle, Sundsvall och från någonstans i Småland. Och det var en viktigare arbetsuppgift. tyckte man då i partiet.
En riksradio.
En riksradio. Alltså det största kanske fönster han kunde komma ut i. Men han var liksom en av få som var anställd. Och den här lastbilen behövde transporteras. För annars så fanns inte valsedlarna. Och då spelar det ingen roll på valdagen.
Det
hur
säger
mycket medieuppmärksamhet man än har fått.
Det säger ju också något om hur länge de har hållit på det där gänget.
Ja, han tyckte att det sa något om hur professionella de inte var på den tiden.
Ja, men Louise, jag hoppas att du fick svar på din fråga. Och Valmyndighetens hemsida, det finns ju, för den som är överintresserad av den här typen av saker, så är det en guldgruva. Det finns väldigt mycket. Det finns även små filmer och så man kan titta på.
Ja, det låter otroligt mycket mer intressant än att sitta och titta på YouTube-filmer. Men jag hoppas att hon känner att hon har fått svar på frågan.
I politikens flöde framöver så kommer man förutom vår vanliga podd också kunna lyssna på Erik Nilsson och Inger Arenanders partiledarutfrågningar. Mm. Ni kanske minns att vi hade dem i våras och nu är det dags igen när det är val. Och Jimmy Åkesson kommer vara med antar jag, för nu har han någon annan som
det tror jag absolut.
Kör valsedlarna.
Det finns någon annan som kör lastbilen. Mm.
Du har lyssnat på Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.